Min terapeut säger att det, när folk är lyckliga så blir du vansinnig. Jag säger, ja, det kan ligga något i det.
Och välkomna ska ni vara till Gott Folk, podden där jag, Hanna, sätter våra mest intressanta svenskar i moraliska dilemman och försöker bena ut vad som egentligen är en bra människa. Och tycker de här intressanta svenskarna, det vill säga kändisarna, att de själva är goda? Veckans gäst är komikern, programledaren och författaren, kallar han sig själv, men han har inte skrivit någon bok. Men det är i alla fall Messiah Hallberg. Jag ska vara ärlig med er och säga att jag har redan spelat in den här intervjun, så att introt nu spelas liksom in efteråt. Och det kanske är kul för er att höra några reflektioner från den här intervjun. Jag älskar ju Messiah. Och framförallt hans fru, eller tjej, de är inte gifta, Kristina Nordhager. De hade den här podden Geniförklarat ihop, som jag tyckte var Sveriges bästa podd. Den finns ju inte kvar längre, men Messiah är aktuell med en stand-up-show som heter Scener ur ett äktenskap. Han lovade mig 2 gratisbiljetter, så jag tänker att jag kan göra lite reklam för den showen. Nej, men jag tyckte att intervjun gick bra. Man gillar ju honom. Man blir också förvånad över att... Alltså, det är ju någonting som hänger kvar från att han hade den här högerkaraktären, den här brat-karaktären som han gjorde mycket stand-up med. Så man tänker ju att Messiah ska vara liksom en liksom, störig Östermalms... kille, liksom, om man inte vet mer om honom. Men det är han ju verkligen inte. Och jag tycker att han känns ärlig också. Han känns liksom inte som någon hycklare som säger saker för att han borde säga det. Och det är alltid skönt att få prata med sådana personer som vet, har självinsikt och vet om att de kanske inte är perfekta jämt. Ja, ni får själva avgöra. Jag hoppas att ni tycker om intervjun. För här kommer den.
Grattis till barnet, jag menar inte så.
Tack!
Ja. Hur långt gånget är det?
Vecka 16.
Ja, så då är det över den kritiska 12 veckor. Ja.
Men jag fick ett meltdown igår för jag trodde att jag hade dödat det.
Oj.
För att jag låg i en flis med datorn på magen.
Ja, och så det blev för varmt liksom.
Ja, men så sa min kille, är det där verkligen så bra? Så hade jag legat så i 4 timmar.
Oj.
Tänkte
jag att... Fast jag tror de tål ganska
ja, mycket. Jo. Ja. Du har lyssnat på ett avsnitt?
Mm-mm.
Ja. Vad bra, yeah. Så du vet vad det handlar om.
Ja.
Generellt snack och sen, lite kul för att jag har intervjuat dig en gång förut och då var det också lite på det här temat. Det var som att jag åker runt och vi pratar om godhet. Jag intervjuade dig om, eller intervjuade dig flera gånger, men om att vara en bra kille.
Ja. Precis, just det.
Mm. Och då kände jag lite så här, men herregud, ska jag igen liksom? Men här är vi.
Ja, det är vi verkligen.
Ja, hur mår du?
Bra, jag har precis... sent morgonradio. Kör vi nu? Är det här, ja. Kan det här gå ut?
Ja.
Det här kan gå ut.
Men du kan få lyssna på avsnittet innan om du känns...
Nej. Jag menar bara att ska jag svara ja. Att...
Ska du svara i karaktär?
Fråga. Ja. Jo, men det är bra. Jag har precis sent morgonradio, vilket alltid innebär att man är lite... Man är liksom kreativt slut sådär.
Mm. Är du söndersnackad?
Ja, men det är lite det. Man är lite trött på sin egen röst och sina egna tankar.
Mm.
Men annars är det nog bra, tror jag. Våren är ju strax här, va?
Ja, den är ju det.
Mm.
Vad kan du inte berätta för de som inte vet? Mm. Vad är det du gör? Du sänder morgonradio?
Ja, precis. Sänder morgonradio, har gjort sista 1,5 åren på Energy.
Mm.
Med Adam Alsing och Klara Doktorov. Och förutom det så är jag väl i grunden journalist. Och sen är jag ju då Sveriges främste manliga ståuppkomiker. Och lite sånt skådisgrejer ibland. Och sen så
ja,
brukar jag kalla mig själv författare. Fast jag har aldrig gett ut några böcker. Så att det börjar den där benämningen kanske man kan sticka hål på.
Du kör en stand-up-show nu, va? Eller
ja, precis.
I vår.
Scener ur ett äktenskap.
Mm.
Äktenskap inom citationstecken. Som var ute i höstas. Och sen fortsätter i vår och hösten då. 2020.
Mm.
Så att,
äktenskap med citationstecken, för ni är inte gifta.
Nej, jag är inte gift. Nej, precis. Ja, jag lever ibland som att jag är gift.
Mm. Mm. 2 barn.
2 barn.
Fick barn när du var 25.
Mm, 24 till och
med. Oj.
Mm. Mm. Ja, det var tidigt.
När jag har researchat dig och framförallt satt min praktikant på att researcha dig, så så har du liksom återkommande i intervjuer pratat om det här med att du, eller återkommande, men jag läser det på flera ett ställe, att du har liksom känt dig missförstådd i och med din så här karaktär med Saja Hallberg, att du var någon slags brat.
Mm.
Känner du att det där börjar släppa nu?
Jag vet inte, jag hade ju en hel show, min förra show, Den missförstådde profeten, var ju då en stand-up show om just det där. För när jag började med stand-up för 10-11 år sedan nu, så var jag ju då som en scenkaraktär liksom.
Mm.
Som var som någon slags, sån, något slags högerspöke, någon slags nymoderat. Som såg ner på fattiga och vänsterpartister och sådär. För det var ju en sån där trend då som gick, att det var ju ett Reinfeldt-Sverige till och med. Sossarna var ju sån här Jan Emanuel Johansson-typer som ändå bodde i lägenhet för 40 miljoner. Det fanns liksom ingen riktig arbetarklass kvar, eller de man såg i media var inte riktigt arbetarklass, så det tyckte jag var roligt att driva med. Så sen, men grejen var ju att jag hade ju samma utseende och samma kläder och samma namn då som jag har i mitt privata jag.
Mm.
Så det var ju väldigt många som blandade ihop det där på gott och ont.
Ja, för det där var ju mitt tips. Jag tänkte så här, varför kan du inte bara byta stil?
Ja, precis. Precis.
Men, du har ju fina kläder, absolut, men du har sitter här ändå i en ljusrosa, lite så kabelstickad tröja.
Mm.
Det är ju, du skulle ju kunna liksom ha någon slags lite mer fjällräven stil.
Jo, jag vet. Men jag gillar inte att klä ut mig. Jag brukar ju gigga i flera år i bara så här vit t-shirt och skinnjacka.
Mm.
Men det är ju... Ja, det är svårt ibland att sudda ut sånt där som... Om folk har en bild så tar det ganska lång tid att ändra folks bild av en och sådär.
Bryr du dig mycket om bilden som andra har av dig?
Alltså det kan provoceras om det kommer i väg. Jag kan provoceras om det står i vägen för alltså en bedömning av det som man gör. Alltså till exempel, eller du vet, om man försöker säga någonting på allvar och sen så säger jag så här, ja men det där är nog bara karaktären som pratar sådär. Eller du vet, folk som sa såhär, ja det där är inte riktigt, när jag började så var det många, jag gjorde ganska mycket ganska snabbt sådär, när jag började med stand-up så var det folk som sa, ja men det där är inte riktigt stand-up, det är en sån här karaktär, det vet inte riktigt om man kan bedöma det jämfört med andra stå-upp-komiker liksom, för han, det där är någonting annat som han gör, och det provocerade mig, alltså som att det var mindre bra då av den anledningen, så därför försökte jag sudda ut det där. Och sen var det också provocerande att folk missförstod, alltså att folk från vänstern tyckte att jag var någon slags höger idiot och folk från högern satt bara och klappade mig på ryggen och liksom, du vet, jag hade mycket så här ST-människor som kom och var så här, fan vad skönt att vi egentligen har en komiker som liksom stöttar vår sak, och så nej ni har inte riktigt förstått vad jag försöker säga. Och det där är ju ganska intressant, det är ganska många amerikanska stå-upp-komiker också som har pratat om det där, Sarah Silverman och Anthony Jeselnik och sådär, att när man är som en scenperson, att till slut när man har hållit på tillräckligt många år så undrar man så här, man hör skratt i publiken så man undrar så här, varför skrattar de på det där sättet åt det där skämtet? Man börjar liksom vända sig emot sin publik lite grann. Ja, det blev ett långt svar, men det tar lång tid att sudda ut det som folk har för, liksom, som föreställning om en.
Den här podden handlar ju mycket om vad som är en bra människa. Tycker du att du är en bra människa?
Faktum är att min förra soloshow innan, den hette ju sen då Den missförstådda profeten, men den skulle den hette, arbetsnamnet var väldigt länge En god människa.
Mm.
Just för att det kändes som att det var där runt say, 2015, precis innan flyktingströmmen och även en bit efter, när Löfven stod där och sa att mitt Europa bygger inga murar och sånt där, så kändes det som att det pikade någonting, att det var ett medielandskap som verkligen omhuldade den goda människan.
Mm.
Alltså det fanns ju väldigt rätt eller fel åsikter inom allt. Och de människorna som tyckte rätt blev ju väldigt snabbt uppburna av etablissemanget. Alltså det fanns ju en sån typ av jag kommer ihåg, var det Kristersson som vägrade säga att han var feminist eller någonting i någon intervju, och folk var så här, va? Den där jäveln ska aldrig få min röst.
Jag tyckte det var bra att han inte sa det.
Ja, men just då var det ju ganska många...
Det är ju ingen feministisk politik, då är det svårt att säga att man...
Ja, jag vet, fast det var ju ganska många som väldigt lång tid hade sagt, ja, vi är feminister, och sen så sa, vad är feministiskt? Nej, men det vi är det bara, för att det lät bra. Så att jag skojade, det fanns ganska mycket att skoja omkring det där. Jag tycker att jag är en ganska god människa i mångt och mycket sådär, men jag har ju också mycket dåliga, mörka, svarta tankar som jag gärna skojar om också. Så att, nej, men i grunden är jag nog en god människa.
På vilka sätt? När känner du dig bra? Liksom?
Ofta är det väl i förhållande till mina barn, tänker jag, liksom, att man försöker vara en god pappa liksom, så där. Man försöker vara närvarande och visa vägen för mina barn. Det är väl ofta då jag känner mig som en bra människa på något sätt. Att man liksom ser deras små framsteg och så. Ja, så står man där och gråter vid sidan av och tittar på när livet liksom öppnar upp sig för dem. Då kan jag känna mig som en god fungerande samhällsmedborgare. Så där.
Mm. Känner du att du har något så här samhällsengagemang? Att du bryr dig liksom om orättvisor? Jag tänker, du har ju ändå plattformar liksom och sådär. Känner du att ja, det här måste jag säga till om? Eller?
Ja, alltså jag har ju försökt göra det i skämtform på scen. Problemet med att göra det har jag märkt nu lite även efter den här showen som jag gör nu, att stand-up i Sverige är ju väldigt, folk förknippar det inte med, om man inte är sån här skriva på näsan komiker som Magnus Bettner eller Soran Ismail var, att man gick ut och sa så här, rasism är fel, fattar ni inte? För då fattar folk, okej, han tycker rasism är fel. Men om man gjorde tvärtom då, att, som jag ofta gjorde, att man försökte belysa samhällsproblem fast man kanske tog en annan ansats eller man vred på, man skämtade kanske på motsatt sätt eller man belyste idioti genom att skoja om idiotin från andra hållet. Så folk gick inte på stand-up eller går generellt sett inte på stand-up för att tänka till eller undra vad menar den här avsändaren nu. Så att det kanske är fel sätt att göra, även om man påverkar folk genom humor på det sättet. Men jo, nej, men jag bryr mig. Jag är ju på ett korståg mot dumhet och enfald generellt sett har jag varit sedan jag var väldigt ung. Vad jag då uppfattar som enfald och dumhet. Och det känns som att samhället i allt större utsträckning har drabbats av det liksom, i politiska debatten och i alla debatter. Att det blir någon slags känslostyrt mumbo-jumbo och allting.
Mm.
Så att det brinner jag väl för, att folk ska vara lite mer klartänkta och att man inte alltid ska bara omhulda det enkla alternativet och sådär.
Mm.
Men om jag gör någonting åt det vet jag inte. Jag skriver lite halvlyckade skämt om det. Jag vet inte om det jag drar sitt strå till stacken vet jag inte riktigt.
När känner du dig usel då?
Jag känner mig usel ganska ofta om det är folk, alltså om jag står på till exempel bröllop eller sånt där, eller folk som berättar att de är gravida. Jag stod i en studion för ett tag sedan, för något år sedan, och så berättade Martin Björk, som jag då jobbade med, att han skulle få barn. Och vi visste inte om det då i studion, och direkt så började min programledarkollega Malin Gramer, hon började gråta direkt, alltså stora sådana tårar som sprutar. Och Martin är ju glad såklart, för han ska få barn och han är också rörd. Och jag känner, jag kände, det kom inga tårar. Och jag tyckte det var kul för Martin, men jag fick ingen, det var inga, för jag hade ingen sån magreaktion, ingen magkänsla.
Nej.
Och då tänkte jag att det kanske är något fel på mig. För att jag har ofta svårt när folk är så här lyckliga runt mig. Ibland kan jag bli arg av det. Jag vet inte vad det är någon störd grej. Eller ibland om folk är jätteledsna av mig, då kan jag också reagera med någon slags irritation. Jag vet inte vad det är. Min terapeut säger att när folk är lyckliga så blir du vansinnig. Jag säger, ja, det kan ligga något i det. Det kan jag känna ibland.
Är det någon slags avundsjuka? Alltså,
kanske. Bara... Jag tror att det är att jag kanske inte står i centrum. Kan vara någonting sånt. Ibland när jag går på bröllop så kan jag känna att det känns ibland, nu kanske det här är paranoid av mig, men jag kan känna ibland att om jag går på någon annans bröllop att det här kanske inte handlar 100% om mig den här dagen. Och det kan irritera mig.
Ja. Men ta det sig i uttryck, alltså, blir du liksom sur då?
Ja, jag blir lite, jag kan bli lite sur.
Ja, men det kan man ju känna igen sig.
Ja. Nej, då kan jag kan känna mig som en usel människa just när man står öga mot öga med sitt eget enorma, omättliga bekräftelsebehov och sånt där.
Mm.
Det kan jag tycka är en ganska vidrig egenskap som inte alla människor har i den utsträckningen. Det skulle jag gärna ha mindre av. Samtidigt så är det ju någon slags drivkraft också till att man gör det man gör och sådär.
Är du bra på att förlåta?
Det tror jag nog. Jag vet inte om jag någonsin har förlåtit någon, men jag...
Alltså, alltså kan du då säga att
jag
kanske inte har behövt förlåta någon? Eller?
Jag ska försöka tänka om jag någon gång har... Alltså, för grejen är, jag har ganska lite mänsklig interaktion. Alltså. Jag är ganska sällan som jag träffar folk och har sånt här som folk ofta har. Man sitter och chitchattar om vanliga saker.
Det är inga AVs för dig? Eller?
Nej, alltså jag tror inte jag har någonsin varit på en AV till exempel.
Nähä. Men jag tänker, du lever ju ändå i en relation.
Ja, i en relation. Jo, men där, förlåt. Jo, där är jag bra på att förlåta. Mycket bättre än vad min partner är. Mm. Ja, det är jag. Mm. Men jag tycker så här, livet är så kort. Liksom. Jag orkar inte, det låter klyschigt, men jag orkar inte gå runt och älta. Speciellt om man är i en relation, om man har tänkt att leva merparten av sitt liv tillsammans, så är det så, känns fånigt att gå runt och vara sur för någon liten grej. Så,
mm.
Så jag tror att jag är ganska bra.
Säger du förlåt själv? Ofta?
Mm. Ja. Jag är bra på att säga förlåt. Men sen är jag också ofta i en partnerrelation, så kan ju den andra säga då, men du gör ju bara om samma sak och sen säger du förlåt. Så mm. Jo, fast man har, vad är alternativet? Det är att man inte säger förlåt. Alltså,
alternativet skulle ju vara att inte göra om.
Ja, jag vet. Det vore ju det absolut bästa, det ultimata. Men det är inte alltid man gör saker för att det är en medvetenhet i det.
Nej.
Sådär. Vissa dumma saker gör man ju bara för att man är mänsklig eller sådär.
Mm. Vad bråkar ni oftast om?
I början var det, vi har varit ihop ganska länge. I början så var jag ju ganska ung, hon är lite äldre. Då var jag ju ung, alltså jag var ju ung i sinnet. Alltså jag var ju ganska oansvarig. Jag gjorde alla såna här klyschiga grejer som man kan göra då som ung. Speciellt kanske ung kille, att man inte tog ansvar för. Man såg inte när det behövde köpas nya vinterstrumpor till barnen och man tömde inte liksom filtret i torktumlan och såna där grejer. Alltså all typ av sånt här ansvar som låg utanför ens egen direkta närhet. Alltså ju yngre man är, desto mer tunnelseende har man, tycker jag. Så var det för mig i alla fall. Man ser liksom inte omvärlden eller så. Och det var jag lite ovan vid. Nu så där 10 år senare så är jag långt mycket bättre på det. Sådär. Så det var ju en tidig grej.
Men så det är inte lika mycket bråk om jag så städning?
Nej, jag vet. Nej, verkligen inte. Så otroligt klyschig grej att bråka om.
Har du någon eller något i ditt liv som du inte kan förlåta?
Ja. Jag tror faktiskt inte det. Alltså jag tror inte det. Jag är väl ganska fri från sånt där.
Mm. Alltså, det är inget sånt trauma som kan vara så här, det där tycker jag är oförlåtligt.
Nej, egentligen inte. Alltså jag kan ju se liksom till exempel att min pappa var väldigt speciell på sitt sätt och har format mig enormt mycket på sätt som han var. Alltså att han var ofullständig som människa och sen så gav han mig vissa av de bristerna också.
Mm.
Så. Men samtidigt så kan jag ju snarare, ju äldre jag blir, mer sätta mig in i hur han upplevde världen. Snarare än när jag var barn och inte riktigt förstod. Han har ganska mycket ilska i sig och sådär och känsla av vanmakt och sådär. Och snarare ju äldre jag blir, desto mer kan jag förstå den känslan som han gick runt med. Så att jag kan, nej, jag har ingenting som jag, inga sådana här öppna sår som jag känner att jag inte kan förlåta folk med för. Nej.
Drivs du mycket av skuld och dåligt samvete?
Nej, ingenting tror jag.
Inte mot dina barn och sådär?
Nej.
Uh-huh.
Jag har inget dåligt samvete överhuvudtaget för någonting, tror jag. Jag har eller skuld. Varför skulle man ha skuld med det?
Men jag tänker att jag har inga barn. Nej. Men jag tänker att en vanlig sån, ett sånt säg från föräldrar är att det är så här, det ständiga dåliga samvetet mot mina barn.
Och varför skulle man ha det?
För att man är otillräcklig, att man inte kan, inte kan vara den perfekta föräldern.
Jag förstår. Jag tycker faktiskt jag är usel på det mesta i livet. Alltså jag är ganska dålig liksom bilförare och simmare och skidåkare och säkert älskare och så vidare. Men jag är väldigt bra ståuppkomiker, jag är väldigt bra radiopratare och jag är en förbannat bra pappa mestadels. Det är liksom tre grejer som jag ändå har, kan känna mig ganska begåvad på.
Mm.
Så att jo, jag har absolut brister och det är saker såklart man har gjort som man skulle ha gjort annorlunda om jag hade fått barn idag. För man vet ju ingenting när man först får barn sådär, om hur man ska hantera kriser och situationer. Men jag känner ingen som helst skuld mot mina barn. Jag känner att jag faktiskt har ansträngt mig så mycket som jag har orkat och kunnat för att de ska ha det så bra som möjligt.
Mm.
Det är lät ju skönt att jag inte hade. Nej, faktiskt, jag har aldrig tänkt på det. Aldrig reflekterat över det. Men jag känner inget sånt mot dem.
Jag tänker det är inte... Nej. Nej, men jag tänker, du går helt liksom, du går igenom livet med väldigt lite skuld och inget dåligt samvete. Alltså, jag tänker också att varför jag är liksom oförstående kring den för att jag själv drivs så mycket av det. Jag tänker man tackar ja till saker av skuld eller att man kan känna liksom att man är skyldig.
Nej, jag drivs så mycket grejer, men jag skulle inte säga att skuld är en av grejerna. Jag känner inte att jag är skyldig världen någonting eller personer i min närhet så där någonting mer än det jag ger dem.
Det låter ju skönt.
Ja, precis. Men, alltså, sen, jag menar, sen har man ju mycket annat. Man drivs av en enorm känsla av otillräcklighet eller att man inte gör tillräckligt eller sådana där grejer. Men det är inte riktigt skuld i sig. Det är mer än man kan vara besviken på sina egna tillkortakommanden och sånt där.
Ljuger du mycket?
Nej, inte som när man var barn och sådär. Speciellt innan internet, då kunde man ju ljuga hejdlöst. Jag minns någon gång när min dotter upptäckte lögnen. Det var helt otroligt. Jag stod bredvid henne i en park och så hörde jag henne prata med något annat barn. Och så bara stod hon och pratade. Ja, men vi var i Grekland här i somras. Och så tänkte jag, vi har inte varit i Grekland. Och då såg man på henne att hon precis upptäckt den fantastiska världen. Att hon bara kan förstärka sitt liv på ett sånt otroligt härligt sätt. Och det gjorde jag mycket. Jag hittade på flickvänner och jag hittade på... På den tiden gick jag inte att kolla upp. Jag hade någon flickvän som heter Kelly. Hon var amerikansk. Hon bodde i Skåne. Som jag träffade varje sommarlov. Vi hade enormt erotiskt. Jag var kanske 12-13 år. Men väldigt erotiska möten då. Jag och Kelly.
Men var det inte att folk såg igenom det? Jag tycker när man själv var barn. Då visste man lite. Men det där är en ljugpott där. Den där liksom.
Jag tror det inte. Ja, det är möjligt att de efterhand tänkte på det. Nej, men jag tror att jag inte alla hela tiden. Jag tycker att alla hade såna här vänner som man var så här. Oh, wow, jag har den där grejen hemma hos mig. Så, kan vi gå hem och kolla på den? Inte nu. Den är hos min pappa, tror jag. Sen som en period när alla ljög väldigt mycket.
Jag tror bara att jag då som är driven av skuld inte vågade göra. Alltså,
nej, det hade jag inga problem med då. Nu ljuger jag ganska sällan. Man kan ljuga ibland för sin... Jag kommer ihåg, jag ljög någon gång för min partner då. När barnen var små då kunde man ljuga ganska mycket. Det var mycket sådär i relation att man säger såhär, jag gick upp 4 i natt med henne, så nu får du ta henne. Och så var klockan kanske 6 egentligen när man gick upp. Sådana grejer. Det var mycket så. Eller har ni varit, du vet, en tjej kommer hem, har ni varit ute nu? Ja, vi var i parken. Och så kom jag ihåg en gång att min dotter då började säga, vi har inte varit i park. Och så, nu håller du käft. Jag sa inte det, men jag tänkte det. Sådana lögner var ganska vanligt förekommande. Det är som ett kallt krig då, några år där, när barnen är riktigt små. Att man tävlar i vem som är mest osidosatt och vem som har gjort mest. Och...
Ja, men man bokför allt man gör och jämför man.
Ja, nästan som att man ibland står och lagar någon sån här jordärtskockspuré bara för att partner ska få se. Jävlar, hur ska du kontra det här då? Jag har gått och köpt och så de maler ner den med biter tänder.
Har ni kommit ifrån det?
Det tycker jag. Det är inte alls lika. Mina barn är nu 11 och snart 12 då, och 8. Så det är inte, man får ju heller inget alls samma dåligt samvete som till exempel när man är ute på någon turné eller någonting. För det hade man ju ofta då när barnen var mindre, att man kunde, om någon åkte iväg 2 dagar så kände man sig jävlar, det blir ens partner fast här i 2 dagar med blöjbyten och allt sånt där. Men just nej, det är ju väldigt, mina barn är ju en fantastisk ålder nu, så att det är ju inget sånt. Det är ju bara, det är nästan skönt bara när ens partner är borta, för då kan man hitta på något kul utan att behöva ta hänsyn till partners önskemål. Sådär.
Men du ljuger inte mycket nu i liksom din vardag? Känner inte att du är sån som...
Nej, det gör jag inte. Däremot kan man ju ibland dramatisera grejer i på scen och sånt där. Så man kan ju lägga till, eller snarare ta bort. Alltså till exempel om jag återberättar ett besök i Malou efter 10 som är väldigt roligt då, till exempel på scen, då måste man ju ibland dra bort grejer för att det ska bli effektivt, för att det ska funka som punchlines i en stand-up show. Så.
Mer att du överdriver kanske då?
Eller? Ja, överdriver precis. Nej, överdriver tycker jag har en negativ konnotation. Jag tänker snarare ta bort och tydliggör.
Ja, men vadå? Det är väl tillåtet att berätta en bra historia. Det är väl det hela... Jag tänker, du gör väl podd också?
Ja.
Där måste man väl också... krydda.
Ja, jag försöker att inte göra det så, men det finns ju dramaturgiska grepp att tillgå såklart.
Mm. Nej, vi ska köra något som heter moralsnabbisen. Jag kommer säga snabba frågor och du får svara då hur du vill. Mm. Är du redo?
Jag tror det.
Mm. Äter du kött?
Ja.
Varför?
För att jag tycker att det är gott.
Mm. Ingen...
Nej, alltså, min dotter är ju, hon äter inte så mycket kött och så att hon försöker få mig att äta lite mindre, och det gör vi ibland. Vi brukar byta ut korv till halloumi och ibland köttfärs till korn och sånt där.
Mm.
Så att det är ju någonting som jag ändå tänker på sådär.
Är för att hon har fått lära sig i skolan att klimat...
Nej, hon är bara mycket bättre människa än vad jag är. Hon är bara mycket mer medveten om... hon tar in sin påverkan på världen mycket mer än vad jag gör.
Mm.
Jag tror att hennes generation kommer vara en långt mycket bättre generation än min generation, och sen kommer det förhoppningsvis fortsätta så i all evighet tills det inte finns människor. Men jag äter kött, det gör jag, och jag har inga enorma betänkligheter kring det heller.
Har du klimatångest?
Nej, jag tror inte jag har det. Alltså jag har det i att jag rent faktamässigt förstår att vi håller på och förstör den enda planeten som vi kan bo på.
Mm.
Alltså det är jag fullt medveten om och accepterar och tycker såklart att det är för jävligt. Men att jag skulle gå runt och säga att jag mår dåligt varje gång jag flyger eller någonting, det stämmer inte. Alltså jag tar tåg om jag kan i Sverige istället för flyg och sånt.
Varför gör du det då?
Ja, för att jag tänker att jag drar något litet strå till stacken.
Ja.
Och samma anledning som jag diskar ur alla kesopaket och slänger något i papp och något i plast. Alltså, sådär. Man stillar sitt dåliga samvete. Och samma anledning som att jag ger tiggare pengar varje gång jag har pengar på mig. För att jag tänker att det är väl någon slags gest att jag inte är helt genomusel sådär.
Mm.
Men jag går inte runt med någon klimatångest, det kan jag inte säga. Alltså jag tror att planeten är kört. Jag tror inte vi kan vända utvecklingen. Alltså om det inte är politiska beslut på högsta ort. Jag menar, om man tittar på alla länder som väldigt länge var u-länder och nu plötsligt har fått tillgång till det som vi i väst har haft i decennier.
Mm.
Och så plötsligt kommer vi att säga, vet du vad, vi har faktiskt använt upp allt det där, så ni får gå tillbaka lite i er utveckling. Kan ni bara bromsa? För de står där med alla sina maskiner och säger, fan vad, det är nu vi ska, nej, bromsa med det. Vi har faktiskt haft kul här i väst, så nu får ni ta det. Det kommer ju inte hända, så att jag tror att det är en...
Men jag tänker, det är inte svårt. Så du förstår att det är så rent intellektuellt, men det är inte så att du påverkas, liksom, att du blir rädd eller liksom känslomässigt.
Nej. Nej, faktiskt inte, för jag tänker att jag är död när det väl händer.
Och dina barn har...
Ja, de kommer nog också inte finnas när det verkligen drabbas. Sen kanske mina barnbarn eller barnbarnsbarn, men det kan ju vara vilka idioter som helst, det vet man ju inte. De kanske förtjänar det.
Du nämnde att du diskar ur kesopaket. Yep. Det betyder att du källsorterar då?
Ja. Mm. Ja, det gör jag jättemycket. Jag trodde inte det var ju min partner som fick mig göra det. För jag kommer från en sån familj som bara slängde allt i samma säck. Alltså du vet, så här, vinflaskor, glasflaskor, torktumlare. Allt ner i samma kasse och sen så bara ner i sopen i kastet. Sen då för ett decennium sen så började jag med det. Jag trodde inte min partner då var riktigt klok när hon höll på sådär och samlade en massa sopor under disk, och det luktar ju för jävligt, för ibland diskar vi inte ur ordentligt sådär.
Mm.
Men nu är det jag som driver det där. Vi bor ju också i en sån där stadsdel i Stockholm som är, jag tror, Sveriges mest miljövänliga.
Mm.
Där det är...
Ja,
det
är kompost,
här, ja, men det är såna här... vad heter det? Som de har i USA som maler ner all mat.
Ja, kvarn.
Ja, matkvarn. Ja, precis. Ja, alla hushåll har matkvarn. Mm. Alla olika sådana glas och plast och sånt där i anslutna, de här rören, de är anslutna så de går i någon slags rör under marken direkt till någon förbränningscentral. Mm. Och,
oj.
Man ska inte ha så mycket bilar i området. Alla
vart
cyklar.
Finns det här? Är det Östermalm? Eller?
Ja, norra Djurgårdsstan.
Jaha.
Som är en sån där super-eko-stadsdel.
Ah.
Så att, ja, men sånt gör jag.
Har du gjort botox?
Nej.
Är det sant?
Va? Vad skojar du? Nej, jag har inte gjort botox.
Har du gjort fillers?
Nej.
Kändes ändå som att du skulle kunna testa.
Nej, det har jag aldrig gjort.
Jag ser arg ut då. Jaha, väldigt lite rynkor.
Ja, jag åldras ju långsamt så, än så länge. Men det kanske kommer intensivt. Någon gång så måste du slå till och då kanske jag blir 50 över natten, vem vet. Men nej, jag har inte gjort det. Jag tänker att ganska få människor som lyckas hantera det där med någon slags värdighet. Alltså det blir ganska, det ser ganska snabbt. Folk får ju såklart göra vad de vill, men det är lätt att, att man måste ha mer och mer hela tiden.
Mm. Så. Å andra sidan är det ju de du ser då, du vet ju inte.
Det är sant, bra poäng. Mm. Nej, det kanske är... Kanske...
Jag har gjort botox.
Är det sant?
Mm. Men nu är jag gravid, så nu får jag inte göra det.
Nej, det hade jag aldrig anat.
Nej. Eftersom jag är så jävla rynkig.
Nej. Men,
det är inte min, det är inte
men
min
var
approach.
Har du satt det då?
Va?
Var sätter man det?
Jag satt i pannan. Alltså, som att jag har sån rynka här.
Jaha, men det har jag också. Då kanske jag skulle kunna ta bort den med lite botox.
Det är faktiskt ganska kul att göra botox.
Ja, men då så du har omvänt henne i alla fall. En poddgäst i taget.
Nej, men det är ganska kul för man får ju nya miner. Alltså när man liksom slår ut vissa muskler. Så liksom, när jag gjorde botox, jag har ju bara gjort det 2 gånger, 3. Mm. Ja, men då i alla fall så är det andra muskler som utvecklas.
Jaha.
För att vissa används ju inte. Nej, så att då var det som att mina ögon, jag kunde se väldigt, väldigt ledsen ut.
Alltså. Jaha, vad spännande. Mm. Bra jobb de som har gjort din botox då.
Ja, verkligen.
De ska ha all cred.
Tycker du att kvotering är bra?
Ja, jag tycker... Alltid en känslig fråga såklart. Man tycker ju att i grunden så ska de mest meriterade människorna ha jobb och platser och sådär. Sen har det väl varit ofrånkomligen har det väl varit så att folk har frångått det där och gett bra positioner till vänner och bekanta och folk som har delat vissa åsikter eller vissa bakomliggande karaktärsdrag, och de karaktärsdragen har väl ofta varit könsmässiga i många bolagsstyrelser.
Det där var alltså för att säga att män rekryterar män? Eller?
Ja, det har väl varit så i alla fall speciellt inom finansvärlden och så, så har det väl varit ganska uteslutande så att det varit en kultur av män som har promotat andra män. Men det är en svår fråga. I grunden så tycker jag att man ska gå på meriter.
Ska droger legaliseras?
Det tycker jag inte. Jag vet att många förespråkar det. Jag tycker inte det, rent bara på anekdotisk bevisföring i mitt eget liv. Alla människor som någonsin använt gräs har blivit dumma i huvudet till slut. De sitter och stirrar in i väggen och ser helt tomma ut i blicken. Alltså de som röker mycket. Och sen har jag även nära släktingar som började då med gräs och hasch och sånt där för många år sedan. Och sen har verkligen, alltså men hela den där nidbilden att de har, ja det börjar med lite röka och sen, sådär, och sen har de liksom missbrukat tunga droger i massa år. Så att nej, det tycker jag inte.
Har du själv testat droger?
Ganska lite. Jag är ganska rädd för droger, alltså för att jag tycker inte om att förlora, jag är ganska stort kontrollbehov. Och så fort jag kommer i kontakt med droger så känner jag att det är, tar mig liksom ur mig själv. Det är ju lite syftet med drogen. Och jag är ganska nöjd med att vara mig själv. Och jag tycker det är ganska obehagligt när jag inte känner att jag är i full kontroll över situationen.
Mm.
Så att, jag är inte jättepigg på det.
Är det okej att köpa sex?
Nej, det tycker jag inte. Alltså jag kan förstå folk som gör det. Alltså, folk som aldrig har, alltså folk i med funktionsvariationer och så här, som att man tar dit folk i Holland och så. Alltså jag kan förstå den.
Mm. Det känns som en väldigt liten del av
Ja, verkligen. Nej, men jag kan förstå att det finns syften ibland som är goda i sig. Alltså.
Mm.
Men jag tycker inte om idén att män då mestadels ska betala kvinnor för sexuella tjänster. Jag tycker det känns otroligt skevt.
Mm. Är du för svensk abortlag?
Ja, det är jag nog. Jag känner, så fort abort kommer på tal så känner jag att det inte är min roll som man att lägga mig i den. Så.
Mm.
Alltså om den kvinnliga populationen, som ändå man får säga drabbas, berörs mer av den, tycker att det är ett stort problem eller felaktighet, och de tar upp det, så kan jag absolut lyssna och ställa mig bakom eller ta ställning till det. Men så länge den bara finns där så känner jag inte att det är min uppgift att varken säga bu eller bä, utan den är nog bra.
Vet du hur den ser ut?
Nej, alltså inte mer än att den existerar och så.
Mm.
Ja, jag har ganska dålig koll.
Tycker du att det är moraliskt försvarbart att abortera ett barn som till exempel har Downs syndrom? Man kan ju kolla sånt idag.
Jag vet. Jag tänker ibland hur jag hade gjort om man hade fått det beskedet själv.
Mm.
Jäkligt svår fråga, såklart.
Har du kommit fram till något?
Man vill ju säga att ett barn är ett barn, om man hade älskat barnet. Alltså att man hade blivit lika glad om man än hade fått för barn. Mm. Och det hade man ju såklart. Men det är såklart ett oerhört mycket större jobb att ta hand om barn som konstant behöver hjälp i livet. Jag har två morbröder som båda har grav Downs.
Mm.
Och de har aldrig kunnat prata hela sina liv och sådär. Då min mormor älskade ju dem lika mycket som hon älskade min mamma, men också man kunde ju se på henne vilket jäkla vad det tog på henne och försöka ta hand om de här barnen. Jag vet inte riktigt vad jag landade i. Jag menar bara att det är en enorm ansträngning såklart att ha barn med olika funktionsvariationer och nedsättningar. Så att jag vet inte riktigt vad jag skulle göra faktiskt.
Nej.
Är det moraliskt försvarbart? Jag förstår folk som kan välja att inte behålla de barnen, absolut.
Mm. Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Några hundra tror jag. Det är någon fond som får flickor att gå i skolan. Som jag började med då när jag fick en dotter och sån klassisk pappafeminism. Vilket jag tycker är en feminism man inte ska se ner
på. Nej.
Det är så himla...
Förlåt att jag skrattar, men det var ju lite kul.
Det är 100% det som man kallar för pappafeminism.
Ja.
Men jag tycker att det är en sån dum kamp som vissa jämställdhetsförespråkare för att de säger så här, fan, nu passar det att bli feminist eller nu passar det att bli medveten om strukturell orättvisa. Jo, men såklart att det är så, om du plötsligt skaffar en partner som sitter i rullstol, såklart att du plötsligt, nu jämför jag inte kvinnor med folk i rullstol.
Nej, men det lät
så. Ja, jag vet, men jag menar, om du plötsligt har en partner som sitter i rullstol, såklart att du plötsligt blir uppmärksam på att det plötsligt finns, att det saknas ramper på vissa ställen.
Ja.
Eller om du skaffar en partner som är rasifierad, såklart att du plötsligt blir uppmärksam på en viss typ av rasism som du inte är uppmärksam om tidigare. Det här kravet som vissa har att alla människor ska vara medvetna om alla orättvisor från födseln, och om man någon gång blir mer uppmärksam på en orättvisa i samhället så är man en mindre värdig kamp är ju superkorkad.
Det som jag tänker att liksom många feminister då, eller som jag själv kan liksom känna sig trött på, är väl att just med liksom kvinnor och män, alltså så här, du är ju runt kvinnor hela tiden, att man kanske känner någon slags frustration kring att så här, ja, men det är det här jag har sagt. Sen är det ju så här, det är bättre såklart, bättre sent än aldrig, men att det är klart att man kan få vara frustrerad. Liksom.
Jo, jag vet. Jag kan tycka att ibland kan det kännas lite som en sån här typ av, du vet, som när man var yngre och så gillar man ett band innan bandet slog igenom. Och sen så börjar alla gilla bandet, så fan, inga riktiga fans. Ni förstår inte, nu slutar jag lyssna bara bandet, för jag vill inte vara, det är inte mainstream. Alltså det blir som att man använder sin jämställdhetskamp som ett sånt slags poserande på ett sätt som jag tror är kontraproduktivt. Sen kan man ju vända sig mot, om man vänder sig mot den pappafeminismen som gör att folk står och klappar händerna åt män som gör saker som kvinnor har gjort
precis,
i alla tider.
Ja.
Du vet, någon man står och gungar sin dotter och sen så skriver kvinnor och män i kommentarsfälten, wow, vilken pappa! Du vet, man kommer in på vårdcentralen och kan sina barns personnummer och alla blir helt häpna för att man är pappa och folk, så det är som att Rain Man är. Det är ju en vidrig form av alltså det är en ojämlikhet som är väldigt dum också. Mm. Så den kan man ju vända sig mot, men just det här övriga tycker jag är kontraproduktivt.
Mm. Men några hundra per månad skänker du till välgörenhet. Mm. Öppnar du de här breven som du får?
Nej.
Nej. Har du varit otrogen?
Ja.
Mm.
Ja.
Har du blivit bedragen?
Nej.
Nej.
Inte vad jag vet.
Mm. Nej. Du tycker att det finns någonting som är liksom otrohet. Du lever liksom inte i...
Nej. Ja. Det finns det väl definitivt. Ja, men det har jag varit.
Vill du berätta eller för privat?
Nej, men det har varit sådär i vissa relationer. Men,
är det också någon bekräftelse?
Det tror jag 100% att det var vid de tillfällena. Ja.
Mm.
Det hade ingenting att göra med någonting annat än ren bekräftelse.
Mm. Är du uppmärksam och lämnar över ditt till exempel bussäten, äldre eller gravida kommer in i en buss?
Mm, alltid.
Jaha.
Ja, det är en av få grejer som jag faktiskt gör som jag tycker är, ja, du kan känna mig som en god människa.
Mm.
Jag blev vansinnig när min tjej var gravid och folk bara satt, alltså att de satt i bussen framför henne och fick stå och hålla så där. Då fick man ju gå och säga till. Och så.
Jaha, du går ändå och säger till.
Ja.
Ja. Vad säger du då?
Ur vägen. Här kommer en kvinna. Nej, min tjej kan ju säga till själv. Det är inte som att jag talar för henne. Men det var provocerande, tyckte jag. Och även, jag hade en ganska mycket äldre pappa. Sådär, och, så då var jag ganska uppmärksam. Jag tror att generellt sett så ser jag äldre människor ganska mycket i samhället som man gärna... Återigen, där är ju då återigen, om man återkopplar till det här med pappafeminismen. Jag tror att jag är långt mycket mer medveten om många äldres problematik i samhället. Just för att jag växte upp sida vid sida med en man som var väldigt... Jag såg honom liksom åldras och gå bort framför mina ögon.
Han var 60 innan han fick det.
Ja. Så att jag såg ju allt det där. Allt som en äldre man går igenom. Och då är det givetvis att man blir medveten om det på ett annat sätt än om man är ung och bara ser mormor 2 gånger om året på ålderdomshemmet.
Mm.
Såklart man förstår vad det är, allt det där att man blir det synliggörs viss typ av problematik som man inte blir medveten om man inte har den precis in på sig hela tiden. Mm. Så att jag reser mig gladligen för dem.
Eller du säger att du har ett öga för de äldre ute i samhället.
Ja, jag ska inte överdriva. Jag menar att jag kan se, jag ser dem, jag hör dem.
Ja, men är det så att du söker dig till då? Alltså, hur tar det sig uttryck? Alltså, går det fram till...
Nej, men så här, Nej, jag ska inte säga att jag söker upp äldre. Det vore att gå för långt. Jag åker inte runt och liksom lägger turnéer på olika äldreboenden. Så det gör jag inte. Men jag, precis som... Jag vet inte om du har någon vän som har svårt att prata med barn. Vissa människor blir livrädda när det kommer in barn, för de har inga barn, så vet de inte hur de ska prata med barn.
Mm.
Jag är väldigt bra på att prata med barn och jag är väldigt bra på att prata med äldre. Nästan skulle man kunna hävda att jag är mycket mer naturlig med barn och äldre än vad jag är med folk i min egen ålder. Jag blir ofta ganska rädd och hotad av folk som är, så att säga, någon slags medelålder.
Mm.
Svårare att föra med dem. Med barn och äldre kan jag känna mig ganska bekväm. Så, nej, jag vet inte.
Du känns ju spontant verkligen som en kille som tanter gillar.
Ja, tack så mycket. Det var härligt att höra.
Det är någonting hur du pratar, tror jag. Eller liksom,
ja, precis. Jo, men det ska jag sätta på min nästa turnéaffisch. Tanter älskar skit.
Har du trevligt eller är du uttråkad?
Nej, jag tycker att vi har det gemytligt.
Ja, det är lite rädd att du ska bli uttråkad.
Nej, jag blir sällan eller? Uttråkad.
Nej, gud, jag trodde tvärtom.
Aha.
Du var liksom så...
Ja, nej, jag är ju väldigt... jag tycker, så länge vi bara pratar om mig så är jag helt med på tåget.
Mm, jag ska försöka hålla mig själv utanför
det. Jag kan lätt tappa dig om du börjar prata om andra saker, men så länge vi pratar om mig så har du mig med.
Då passar nästa kategori perfekt. Här kommer jag också citera dig.
Okay. Ännu bättre.
Det är en kategori som heter Vad sa du, sa du?
Ja.
Den 12 januari 2019 säger du: jag kommer stötta den statsministerkandidat som sänker priset för hemkörning av mat i Stockholms innerstad. Egentligen den enda politiska frågan jag brinner för.
Det var en rolig tweet. Jag tror att det var en tweet.
Ja. Jag förstår ju att det är sagt med...
Ja, men vilken otrolig tjänst det är. Alltså, sällan känner man sig som ett större rövhål än när det är något oväder ute och man knappar in på sin app, du vet, någon sån... god thai-gryta. Och så vet man att man sätter någon människa i arbete på andra sidan av stan och sen ska någon stackare då cykla genom regnet och leverera min mat och sen så är man ändå så här, ursäkta, kom tillbaka, den här är kall, inte den här kall. Så, vilket folk i storstäderna gör numera, och vilket extremt rövhållsbeteende det är, såklart. Får man ju nästan följa.
Alltså, jag gör det hela tiden.
Ja, jag vet. Men om man bara tänker på också hur arbetsvillkoren ser ut för de här. Och,
fruktansvärt.
Ja, men det är ju det. Men ändå, så, det är det jag menar ibland, att man är sådär, man vill ju gärna ge sken av att vara en god människa, men ändå tycker man att det är ganska skönt att slippa stå och laga mat och skönt att slippa lämna sitt hem.
Mm.
Men sen var det ju, jag har ju andra politiska frågor som jag brinner med för än just hemkörningskostnaden. Men det var ganska fyndig tweet, tyckte jag.
Mm. Det här för oss in på första moraliska dilemmat.
Mm.
Jag kommer läsa upp ett hittepå-dilemma och jag vill inte ha någonting så här, det där skulle aldrig hända, utan du ska ändå, du lever in i det här.
Ja.
Det kommer ut ett stort grävande reportage i DN som visar på de enorma missförhållandena Uber-förare arbetar under. De tjänar ungefär 10% av varje körning och jobbar extremt långa pass, medan ägarna av företaget förstås blir stormrika. Fortsätter du åka Uber?
Ja, det gör jag. Alltså jag är ju medveten om allt det där.
Mm.
Allt det där är jag fullt med. Jag har läst alla de där reportagen.
Samma med Foodora.
Ja, vissa av dem var ju bättre än andra. Så jag försöker beställa mat från den som då var lite bättre än den andra. Men,
vilken är det då?
Ja, men det är ju som pest eller kolera om man ska välja. Ja, men jag undrar om inte Foodora hade lite bättre villkor för sina förare än Uber Eats. Ja, det var hårfint. Men då känner man i alla fall, ja, då har jag i alla fall gjort någonting lite bättre. Men det är så jäkla svårt att vara människa idag. Alltså det är, ja, man ska säga, det är inte lika svårt som att vara en människa som inte får betalt för att cykla i regn eller sitta i sådana olika fabriker och sykläder. Det är inte så svårt. Men det är svårt att vara en moraliskt högstående människa och sitta och knappa på sin iPhone, och så vet man ju någonstans att den görs av små fingrar i någon fabrik för ören liksom.
Mm. Det är svårt att inte vara en hycklare, men jag tänker på såna här, den här typen av tjänster som Foodora eller Uber. Alltså går ju att välja bort.
Ja, absolut. Men jag tycker att det är jättebekvämt.
Ja. Mm. Och det står över någon slags...
Sorgligt nog så gör det ja. Jag önskar att jag var en bättre människa i det avseendet.
Hela familjen Hallberg Nordhager ska på Thailands semester ihop med en annan familj.
Okej. Okay.
Det är förstås underbart, förutom den lilla detaljen att sexåringen i den andra familjen förstör för er andra med sitt trots, skrik och gnäll. Hans föräldrar gör bara några tafatta försök att säga till, men du och alla andra ser ju att den här uppfostran är extremt bristfällig. Säger du något?
Det är lustigt. Det är som att du var med på min senaste semester. Nu reste vi med en annan familj som hade en liten unge med sig, som var inte värre än vad vanliga småttingar är, men var så där. Alltså mina barn är ju otroliga nu att resa med. Alltså de sitter ju på de här tavernorna och säger så, pappa, vilken god halloumi de har på det. Alltså de är ju som vuxna människor nästan. De är ju fantastiska.
Mm.
Men det var det någon unge som sa, den här skeden är tung. Vilken tung sked. Och jag gjorde ingenting, jag sa inte till. Man kan inte säga till heller andra föräldrar, eller man kan inte säga till andra barn heller. Man får bara köpa det. Men jag kunde ibland på stranden så här, dra min solstol lite vid sidan av så där. Mm. Att jag kunde säga, nu ligger jag här själv. Nu kan ni störa mig om en timme.
Mm.
Så att när jag säger inte till.
Du biter ihop, du låter den här ungen förstöra.
Ja, jag har faktiskt skrivit en ganska lång rutin som jag tänkte ha i min nästa stand-up-show om just det där.
Mm.
Så att det är så jag processar ganska mycket som händer i mitt liv. Att jag biter ihop och är trevlig för stunden. Och sen så kan jag bearbeta det i någon slags skämtform eller annan form. Liksom i någon podcast, anekdot eller någonting i efterhand.
Det är ingen som hör det här i efterhand då och blir kränkt? Eller?
Det har hänt, definitivt. Men generellt sett så kan man säga att det är förvånansvärt få som förstår att det handlar om dem själva.
Mm. Man har så lite självinsikt då?
Ja, eller så tänker man, han skojar nog.
Mm.
Han tycker det där är kul egentligen.
Men du menar att du verkligen passar dig för att uppfostra andras barn? Du liksom...
Ja.
Även när dina barn har haft kompisar över eller har det, hur gör man där?
Nej, men då kan jag säga åt, för då är det inga föräldrar som bevittnar det hela. Alltså det är det man är rädd för, att föräldrar ska vittna om, eller föräldrar ska behöva se när man säger åt deras barn. Det är ju väldigt lätt att kränka föräldrar på det sättet.
Mm.
Man blir otroligt kränkt om någon säger åt ens egna barn.
Har det hänt?
Det har hänt. Det har hänt, absolut. Och jag blir ju så jäkla kränkt alltså. Inte om de gör någonting, alltså mina barn har alltid uppfört sig väldigt bra, men om de skulle göra någonting som, alltså du vet, om de sitter och sparkar på en stol, sätter på ett flyg eller någonting, då har jag inga problem med att de säger till. Men vi var i Stockholm någonstans, och så skulle jag gå och hämta lite mat, så stod mina barn och lekte på någonting, och så klättrade de på någonting, såg ut som en klätterställning.
Mm.
Och sen så kom jag tillbaka och så såg jag att mina barn inte klättrade. Och så sa jag, ska ni inte klättra med? Nej, den där pappan där sa till att man fick inte klättra där. Det var ett konstverk. sa pappan. Då hade du sagt till när jag försvann. Sagt, kom ner därifrån, ditt konst. Där får man klättra. Och då blev jag ju så här, nu klättrar ni upp. Och så, bara så att då skulle de klättra framför den här pappan. Bara för att visa, markera att du ska inte komma och säga åt mina barn vad de får klättra inte. För jag menar att det påverkar inte honom. Det är en sak om man blir... att någon går och skvätter sand på stranden på någon annan människa. Mm. Jag får förståelse. Men att någon griper in och ska vara så här, någon sån här bra samhällsmedel. Ja, fy fan, vilken vidrig pappa det var. Mm. Då kan han ha det. Att mina barn klättrar precis framför honom. Det var inget vackert konstverk ändå. Så att,
ja. Din nära vän Jakob Ökvist är anklagad för förskingring.
Han har ett jävla förskingrarutseende nu när du säger det. Känns väldigt naturligt. Eller han känns, om någon som jag känner åker dit för att han har blåst någon fond eller någonting på några pengar, så skulle det kunna vara han. Ja.
Ja, du vet ju att det här är ett äkta misstag. Men han riskerar nu att åka dit på 3 års fängelse. Mm. Du sitter på en magisk lösning i form av ett förfalskat dokument som gör honom skuldfri. Du kommer inte åka på det. Och inte heller Ökvist. Däremot så kommer den oskyldiga revisorn Marisol åka dit på 3 månaders fängelse. Tar du fram det här dokumentet som räddar Jakob?
Jag har ett dokument som räddar Jakob.
Ja.
Men som däremot sätter dit hans revisor i 3 månaders fängelse. Vad sa du, bara ett legitimt dokument?
Ja, alltså ja, det är ett förfalskat. Alltså, ja. Han är ju skyldig, okay. Men det är liksom ett äkta misstag. Han har gjort fel,
ja.
Liksom, men han är ju bara klantig.
Jag förstår.
Men du kommer inte åka dit på det. Du kommer liksom inte åka dit på det.
Så jag räddar Jakob, men jag sätter dit någon annan i fängelse.
Ja, men ett kortare fängelsestraff. Marisol åker bara dit på 3 månader.
Fy fan alltså. Ja, det kanske jag... Fan, det var ju svårt ju.
Hon har barn i 20-årsåldern.
Ja, i 20-årsåldern. Mm. För då har jag inte längre försörjningsplikt på samma sätt, va? Eller hur, de är stora, de kanske
hon är en väldigt fin kvinna.
Ja, det kan jag tänka mig. Ofta är de ju det som jobbar just med revisorstjänster. Men ja, det här, ja, men det, fan, jag vill inte sätta någon i fängelse eller. Nej, om jag hade vetat att Jakob hade varit skyldig så hade jag inte gjort det.
Har Jakob småbarn?
Ja, han har småbarn också.
Tre år.
Ja, jag vet, men hade jag vetat att Jakob var skyldig, då hade jag sagt att jag är ledsen, jag kan inte göra det här för dig.
Jag missade en grej i dokumentet.
Ja. Nej. Ja, vad fan vad svårt det var. Nej, men eller bura in Marisol då. Jag känner inte henne så bra. Jag har aldrig träffat henne.
Marisol säger jag.
Ja, Marisol. Ja. Men nej, jag har aldrig träffat henne. Jag har inte en podcast med henne direkt. Så att, nej, då får hon tyvärr göra 3 månader i finkan.
Hon kommer må riktigt dåligt.
Ja, det kan jag tänka mig. Men det kan ju bli en bra podcast-anekdot när hon kommer ut, kan jag tänka. Kan bli gästa. Messiah och Marisols podcast. Sånt fängelsetema.
Du är i en mataffär och ser en väldigt ung person köpa cigg. Man ser att henne är långt under 18 år. Mm. Personen i kassan frågar inte om åldern utan låter det passera. Och den här ungdomen får köpa ciggen. Ser du till?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker att folk ska få... Det här är ingen jag känner, eller hur?
Nej.
Låt folk göra vad de vill, tänker jag.
Du är inte som den här pappan med konstverket?
Nej, liksom. Nej, det är jag inte.
Nej.
Det är jag faktiskt inte. Jag har själv stått där och försökt liksom köpa ut grejer när man har varit mindreårig och hade blivit väldigt irriterad om någon hade kommit och läxat upp mig.
Mm.
Så att, just om det bara är cig så tycker jag att det är okej. Okay. Mm. Hade det varit heroin kanske jag hade reagerat.
Mm. Ja, förhoppningsvis.
Nu säljs ju inte det på Coop, men inte på alla Coop.
Antingen eller. Pest eller kolera.
Ja.
Antingen så tvingas du vara nya Martin Björk i Trivagos reklamer som rullar i varje reklampaus i 1 år. Eller så råkar du dra ett uselt skämt om förintelsen i live radio, vilket gör att du för stora delar av Sverige blir känd som förintelseförnekare. Många förstår ju dig, fattar det, men vissa, du vet, Aftonbladet gör någon.
Ja. Jag hade nog valt förintelsegrejen. Just för att i det avseendet så är det också som komiker som är så van vid att folk kan ta, alltså det behöver inte vara ett skämt om förintelsen. Det kan vara ett skämt om cykelhjälmar. Och så säger folk ändå att han hatar folk som dör i cykelolyckor. Och sen så blir det en lika stor grej. Folks mottagande av skämt är ju liksom oftast under all kritik. Speciellt i media. Och speciellt folk utan humor, för de förstår inte. De kan liksom inte läsa av en situation. Så jag hade nog definitivt valt det. Trivago är ju liksom...
Du skulle ju inte få pengar för det.
Skulle jag inte få pengar?
Nej, du tvingas bara göra det.
Jaha, nej, då skulle jag definitivt ta förintelsegrejen. Ja.
Vad tänkte du säga om Trivago?
Nej, men den är ju lite förknippad med en annan person. Och så att... Nej, det skulle kännas trist att gå in och liksom pissa på hans revir.
Mm. antingen blir dina barn mobbare eller så blir de mobbade.
Mobbare?
Snabbt svar ändå.
Ja, men att varje gång ens barn har ens varit i närheten av att bli utsatt för mobbing. Fy fan, det är ju nästan den värsta känslan man har upplevt. Alltså att de någon gång bara från väldigt tidig ålder, liksom att någon, alla vill ju bjuda på ett kalas utom en eller sådär.
Mm.
Det är ju den maktlöshet som man känner där då, den är ju avgrundsdjup, alltså det är ju en vidrig känsla.
Mm.
Sen såklart optimalt är ju inte heller att de mobbar folk, men jag tror jag skulle ha lättare att tala dem till rätta. Det kan man i alla fall på något sätt föregå med gott exempel eller säga åt dem vad som är fel. Mm. Att bli mobbad är ju svårt som förälder att göra någonting åt.
Ja, du har lite mer kontroll ifall de är mobbare.
Ja, jag känner att man kan vidta åtgärder. Mobbad, om man är mobbad så kan man ju som förälder nästan inte göra någonting. Förutom att ta dem ur skolan eller gå liksom agera mot mobbare. Nej, det är definitivt mobbare.
Vad var du själv?
Jag var nog ingenting. Jag var nog lite mitt emellan.
Mm.
Jag var en sån typisk liksom innebandykille med lugg och så där, hängde med. Det fanns väl så här fyra killar som mig i varje klass, du vet.
Mm.
Rickard, Joppe och alltså att det var så här, bara snubbar i bakgrunden.
Spontant känns det ju som att du skulle kunna vara lite så ledartyp.
Nej, verkligen inte. Jag är inte så bra i grupp, va? Jag är inte så bra när det är massa människor. Jag tycker inte om att vara, det är därför jag har svårt för bröllop och sånt där också, för att det är så mycket fokus. Jag är en ganska bra ledare om jag har som ett fast litet gäng.
Mm.
Alltså du vet, sådana disciples som ser upp till mig och skrattar åt mina skämt och tycker att jag är ganska intressant och klok och nickar instämmande när jag säger saker. Det kan jag tycka är ganska härligt.
Mm.
När de ser mig så att säga. Men om jag bara suddas ut i någon slags anonym massa så tycker jag känner mig extremt obekväm. Så att nej, jag var ingen ledare i skolan.
Bli känd som han som brinner för att slopa sjöfartslagen tillsammans med Ulf Brunnberg.
Mm.
Du skriver liksom artiklar, mm. du brinner verkligen för det. Eller så tvingas du starta en ny podd tillsammans med kroppsaktivisten Stina Wolter. Mm. Under ett år varje månad.
Ett år, det är ganska lång tid. Jag var ju med Stina, vi var med i samma upplaga av Let's Dance.
Mm.
Och hon var ganska kritisk. Alltså hon var så här, kom med mycket backhanded compliments om min dans. Hon var ganska kritisk, ganska så där hård liksom. Hon kom så här, det där är ju jättebra för att vara du. Och så där, och ganska mycket sån där.
Är det sant? Ja. Försökte syka ut?
Ja, hon var ganska mycket sån. Hon var väldigt tävlingsmänniska. Så jag tänker att jag kanske känt mig lite nedtryckt i skorna om jag hade behövt ett år tillsammans då med henne.
Du kände inte att ni klickade?
Jo, alltså hon var ju, det luriga med folk som ler när de säger saker som egentligen inte är komplimanger. Mm. Är att man tänker så här, hon är ju supertrevlig och sen går man därifrån, vänta nu, det var ju så. Mm. Så du vet, vissa kan ju vara så här, vad du ser fräsch ut idag. Verkligen otroligt fräsch idag, du alltså, verkligen fräsch. Vad härligt att du har blivit fräsch.
Mm.
Och sen säger man tack och sen går man därifrån och säger vänta nu. Nu var inte det här ett direkt citat från Stina Wolter. Nej, jag hade nog tyckt att det var lite kul att göra den här kampanjen. Vet du, faktum var att de mejlade mig, Ulf Brunnberg och det här gänget då, när de gick ut med den här sjöfartslagen. Så fick jag ett mejl från någon, det var inte Ulf men det var någon som var med i det här gänget. Du, vi är ett gäng grabbar som verkligen brinner på det här med att man får dricka på sjön. Vill du vara med och skriva på den här?
Ja.
Och jag sa, ja, jag kanske inte delar den här...
Vad säger du om det? Har du båt?
Ja, vi har en liten båt som vi puttrar ut med till vår skärgårdsö. Men är ingen sån kille som kan skilja på styrbord och barbord.
Nej.
Nej, jag avböjde vänligt men bestämt. Så. Men jag tänker att det kan vara lite kul. Det var lite roligt. Det var ett härligt gäng. Det var Peter Magnusson och Ulf Brunnberg och sådär. Så att,
håller du med om?
Att man får dricka lite på sjön?
Ja.
Ja, kanske lite grann. Man kan få dricka lite grann.
Om
man
nu är det på... 0,2. Jag har ju båt, så det här är ju någonting jag brinner sig för. Och tycker att jag skulle kunna skriva på det här.
Ja.
Folk kommer kanske bli arga nu. Men man får ju, det är 0,2 alltså som är att köra bil.
Mm.
Men sen ifall du har en sån här liten, du nämnde att du hade någon som bara puttrar fram.
Ja, men då... typ en sån här Buster.
Ja, men ifall den går under viss knop så får man ju dricka mer då.
Mm. Jag kan inte laga den faktiskt, men jag brukar inte dricka när jag åker båt.
Okej, ja men det här var ju... Du skulle hellre då skriva på den där debattartikeln, okej.
Ja. Bra.
Då har vi det klart. Vi ska avsluta.
Ja.
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 Har du någonting du vill säga?
Jaha, är det en öppen punkt? Nu får jag säga vad jag vill.
Nej, men vi kan börja med fråga. Är det någonting du tyckte var svårt?
Nej, men det var ju bra ställda dilemman, tyckte jag. Moraliska dilemman. Svårt ju, det är ju, förstår jag lite tanken med podden, att ställa folk inför de här ganska svåra valen som man ställs inför som människa, va?
Mm. Får
dagligen,
tänka till.
Va? Får hon att tänka till, va?
Ja, men förskjutningen var ju lite klurig för dig.
Ja, verkligen. Mm. Nej, men det var bra ställda dilemman, och det är ju svårt att försöka alltid ta den goda vägen. Man är ju sällan så god som man tänker att man är. Mm. Man tar ju ganska ofta bekväma vägar ut ur kniviga situationer sådär. Och man ställer ju sällan, i alla fall jag gör det sällan, folk till svars där man kanske inte borde stå upp med för rätt och fel och sådär. Men ju äldre man blir, jag vet inte, jag tycker att man var bättre på det när man var yngre. Nu är jag ganska bekväm, nu vill jag bara ha min mat hemkörd och sådär.
Mm.
Det är ju en liten sorglig utveckling, men det så det har funkat hittills för mig i alla fall.
Men är det inte ganska vanligt då att man blir mindre svartvit och man ser livet i grått?
Jo, jag tror det.
Och andra sidan och ena sidan.
Jo, verkligen.
Och det kan ju finnas någonting positivt med det också, förstås. Är det någonting du vill tipsa om? Någonting?
Ja, man kan komma och se min show Scener ur ett äktenskap. Den är på massa olika ställen i Sverige. Avslutas på Rival i oktober. Då 2020 höst här. Och den är ju nominerad här till årets show på Svenska stand-up-galan. Och är väldigt bra. Antagligen den bästa stand-up-show som någonsin har producerats i det här landet.
Kan man få en gratisbiljett?
Det kan man få.
Eller
om det är du som frågar.
Ja.
Jag vill inte att alla som lyssnar på det här ska komma.
Nej, jag
måste tjäna pengar också. Mina barn måste äta, Hanna.
Så det kan man, och sen kan man,
ja, precis. Och sen kan man få lyssna på min och Jakob Ökvist podcast Freakshow. Mm. Som är ibland högst underhållande.
Mm. Vad ska du göra nu?
Nu ska jag hem och lösa av min partner då, för att vi har två febersjuka barn hemma.
Mm.
Så ska väl hon iväg och jobba, och så ska jag väl försöka laga lite buljong eller något som de äter nu. De har ont i halsen, så de får inte i sig så mycket mat.
Mm, okay.
Så att det är väl det.
Mm. Och ni som lyssnar, ifall ni vill tycka till om Messias moraliska kompass, så kan ni slida in på DM till mig på Hanapi eller till Messiah på Messiah Hallberg.
Ja, absolut, om ni har något snällt att säga,
ja,
annars kan
det
låta
bli. Inget kritik.
Inget näthat, det orkar inte med.
Men de brukar vara snälla, och det är jättekul när ni tycker och tänker. Tack alla som har lyssnat, och tack Messiah Hallberg.
Tack, det var kul att vara här.